Herre, vi tackar dig för att du har sagt att du är densamme igår och idag, så och i evighet. Och vi tackar dig för att din nåd är varje morgon ny. Amen. Ämnet är tron förr och nu. Och vi ska den första lektionen tala om vad som går igen, vad som är detsamma inom såväl gamla förbundet som nya förbundet. Och i den andra lektionen ska vi tala främst om vad som är skillnaden mellan förr och nu, mellan gamla och nya förbundets tid. Vi har alltså i tankarna när vi säger förr och nu, gamla testamentets tid och nya testamentets tid som vi lever i. Det är ganska viktigt att veta vad som är likheten och vad som är skillnaden, eftersom vi i våra biblar har såväl gamla förbundets heliga skrifter, och det är ju större delen, och dessutom då nya förbundets heliga skrifter. Hur är det egentligen med tron under gamla förbundets tid? Kan det vara frågan om samma tro som nu? Med tanke på alla stadgar och lagar och krav som man hade att rätta sig efter under gamla förbundets tid. När man läser de heliga bokrullarna från första Mosebok och ändå fram till och med Malakis bok, om vi nu följer den ordningsföljd som föreligger i våra biblar, vad ska vi då säga? Är det fråga om samma tro som under nya förbundets tid? Och de som är troende, är de samma familj som de som nu tror? Så att vi, om vi är troende, hör ihop med dem som trodde under gamla förbundets tid. Hade tron kanske ett annat innehåll, eller var det samma tro? Det är det vi ska försöka besvara under den första lektionen. Under den andra lektionen så ska vi främst stanna vid vad är skillnaderna egentligen mellan de båda förbunden. Är det samma tro alltså i gamla förbundets tid och nya förbundets tid? Ja, det bekänner vi. Det är samma tro i gamla förbundets tid och nya förbundets tid. Och det följer ju egentligen av det bibelord som vi nyss nämnde. Herren säger att han är densamme igår och idag, så och i evighet. Men en del människor har tänkt sig det hela så att fastän Gud är densamme, så har han ändå under gamla förbundets tid stakat ut en väg till himmelen och under nya förbundets tid en annan väg till himmelen. Under gamla förbundets tid, då menade nog Gud att det var visserligen viktigt att förtrösta på honom, men samtidigt så spelade ju gärningarna en helt annan roll än under nya förbundets tid. Ja, en del går så långt att de menar att under gamla testamentets tid blev man rättfärdig och salig genom att hålla lagen. Men så kom det ett nytt förbund, och då kan man bli salig ändå, fastän man inte kan eller inte håller lagen. Skriften lär tydligt och klart bara en enda väg till himmelen. Och ska man uttrycka det kort, så är det att förlita sig på Guds barmhärtighet, på Guds nåd. Och hur kan man då lita på Guds nåd när Gud ändå kräver att man ska vara fullkomlig och helig? Och hur kan man tro att man kan få synderna efterskänkta redan om man heter Abraham eller Isak eller Jakob under gamla testamentets tid, när frälsaren ännu inte har kommit och ännu inte ställföreträdande gottgjort, försonat för alla våra synder. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt därför att löftet om att han ska komma och göra det är lika kraftigt och verksamt och effektivt som löftet som han själv ger: jag har nu kommit och jag har nu gjort det. Alltså evangelium om att han ska komma och ska ta bort skulden är lika kraftigt och effektivt som löftet eller budskapet om att han har kommit och har borttagit skulden. Jag tänkte att jag den här stunden skulle lyfta fram en del citat ur lutherska bekännelseskrifterna, ur Augsburgska bekännelsens apologi och framförallt ur den fjärde artikeln i apologin. Jag kanske ska hålla upp bekännelseskrifterna så att vi ska se vad det kan röra sig om. Om bekännelseskrifterna trycks på vanligt bokpapper så blir det så här mycket. Och jag kan ju säga att sista sidan i den här utgåvan har nummer 702. Så då vet ni ungefär hur mycket det är. Det är visserligen början här, de allmänkyrkliga bekännelserna. Bekännelser som kom till före reformationens tid. Men de är ju inte så långa, det är bara en liten bit här i början. Och sedan följer de egentliga lutherska bekännelseskrifterna. Och apologin, det är en mycket lång och grundlig utredning. Och framförallt om rättfärdiggörelsen eller om tron. Och vill man veta vad denna bekännelse lyfter fram som Bibelns lära om tron förr och nu, då har man mycket glädje av att läsa den här biten. Det är alltså ganska mycket av dessa bekännelseskrifter. Det är apologin. Jag ska citera något ur den fjärde artikeln som har att göra med det här ämnet. Och som klargör innebörden av löftet. Löftets välsignade verkan i såväl gamla som nya testamentets tid. När det gäller gamla testamentet så heter det att där utlovas att Kristus skall komma och för hans skull löftet om syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse och evigt liv gives. Och detta utvecklas då så att den som tror detta löfte, han har exakt det som löftet utlovar. Vi tänker oss ju ett löfte ibland på det sättet att det är någonting ganska osäkert. Men ett gudomligt löfte är ingenting osäkert. Om Gud lovar en sak, då är det helt visst, helt säkert. Och då är det ingen skillnad om han säger att du får det här tack vare att min son Jesus Kristus skall i tidens fullbordan vara lösepenning för dig. Eller om man säger detta får du tack vare att Jesus Kristus har nu kommit och har blivit lösepenning för dig. Det blir ingen skillnad. Det är lika kraftigt och sant i båda fallen. När det gäller Nya testamentet, då kan man säga så här, och jag citerar: Kristus själv lovar oss i evangeliet syndaförlåtelsen, rättfärdiggörelsen och det eviga livet. Och tron, förr såväl som nu, det är då detta att förlita sig på Guds barmhärtighet på grundval av vad han har lovat för löftets skull. Och på det sättet, heter det, vill Gud dyrkas genom tron, att vi av honom mottar det som han utlovar och skänker. Det här förstod ju inte alltid Israels barn när Gud hade givit dem alla möjliga stadgar att rätta sig efter. Så ville de ofta dra den slutsatsen att om vi bara håller oss till de här stadgarna, och uppfyller vad Gud har sagt, ja helst lite mer, då kan vi vara säkra på att ha Gud med oss. Men det är ju ett missförstånd. Utan man skulle vara säker och viss om att ha Gud med sig, att Gud var nådig och barmhärtig, endast på grundval av löftet. Det skulle man ta emot, det skulle man förtrösta på, och det var så som Gud ville ha det. Så ville han bli dyrkad. Och som en frukt av denna tro och förtröstan, så vill man naturligtvis då också leva i allt Gud till behag. Så var det tänkt med lagen när Gud gav de 10 budorden på Sinai berg. Så gav han inte dessa ord för att folket skulle kunna höja upp sig till att bli ett Guds folk, till skillnad från alla andra folk. Utan de var redan av nåd alena Guds folk för en bestämd frälsningshistorisk uppgift. Och som Guds benådade och utvalda folk så skulle de i förtröstan på denna nåd också leva Gud till behag. Och för att förbli hos honom så skulle de skilja sig från hedningar, falsk undervisning, felaktiga offer och dessutom under gamla förbundets tid iaktta en rad stadgar som skilde dem från alla andra folk. Stadgarna var alltså inte till för att de skulle bli Guds folk. Lagen har aldrig givits för att vi med hjälp av lagen ska kunna klättra upp och bli Guds folk. Lagen är given dels för att vi ska se vår otillräcklighet och vår synd. Och lagen är given i gamla förbundets tid för att utskilja folket ifrån alla andra folk och dessutom förebilda den kommande tiden Kristi, eller löftets fullbordan, Kristi tid och Kristi verk. Lagstadgarna och alla bestämmelserna är ju enligt skriften en skugga av kroppen, en skugga av uppfyllelsens verklighet. Den rätta tron i såväl gamla som nya förbundets tid är en tro som litar på löftet. Att man är övertygad om sanningen av löftet. Om jag tar en liknelse, om jag säger till Rut här att du får mitt hus. Så tänker hon ju aldrig i världen, det finns inga möjligheter. Men om Gud säger en sådan sak, då gör vi Gud till en lögnare. Vi tvivlar på hans förmåga, på hans goda vilja, om vi tänker nej, det är inte möjligt. Och i varje fall inte jag. Jag är inte värd att få det. Och så ska man aldrig förhålla sig till vad Gud lovar. Utan man ska lita på vad han säger. Tron är en övertygelse om sanningen av löftet som Jesus. Och en annan viktig sak som lyfts fram i bekännelseskrifterna och i apologins fjärde artikel, det är detta att när vi talar om tron, då inbegriper vi dess föremål, nämligen den utlovade barmhärtigheten. Jag ska läsa det en gång till. När vi talar om tron, då inbegriper vi dess föremål, dess objekt, nämligen den utlovade barmhärtigheten. Det står ju i skriften både i gamla förbundet och i nya förbundet, i första Mosebok 15 och i Romarbrevet 4, att Abraham trodde Gud och denna tro den räknades honom till rättfärdighet. Då är det många som tänker, jaha, tron räknades honom till rättfärdighet. Och så vänder man blicken bort ifrån det som tron inbegriper, som är föremålet för tron, och till människans inre. Och så tänker man, jaha, Abraham hade någonting här i sitt inre Och det var av en sån kvalitet att Gud kunde säga att nu är du rättfärdig. Och så förstår man då med tron en inre förvandling. Om Gud är nöjd med denna inre förvandling, då kan han säga du är rättfärdig. Jag förklarar dig rättfärdig. Du är frikänd. Men så menas det ju inte alls. Utan att tron rättfärdiggör. Det betyder att det som tron riktar sig emot, föremålet för tron, det är det som har en sådan kraft och ett sådant värde att människan som tror förklaras rättfärdig. På grund av trons föremål, på grund av den utlovade barmhärtigheten, och vi kan tillägga för Kristi skull alena, rättfärdiggör tro. Inte på grund av en inre kvalitet, så att tron är en viss gärning som vi har uträttat, en viss förvandling, utan det är på grund av trons föremål. I stycke 57 i den fjärde artikeln binder apologin samman gamla och nya förbundet på det här sättet. Och på detta sätt dyrka och tjäna Gud prisas på ett särskilt sätt genomgående i profeterna och psalmerna. Patriarkerna kände löftet om Kristus, nämligen att Gud för Kristi skull ville förlåta synderna. Då de sålunda förstod att Kristus skulle bli lösepenningen för våra synder, visste de att våra gärningar icke skulle kunna vara en lösepenning för något så stort. Därför mottog de genom tron den nådefulla barmhärtigheten och syndernas förlåtelse, alldeles så som det heliga i nya förbundet. Alldeles så som det heliga i nya förbundet. Och i paragraf 60, så vill Gud dyrkas att vi av honom mottager hans välgärningar och mottar dem för hans barmhärtighets skull. Alltså inte tar emot dem därför att vi tänker, ja, jag har ju förtjänat det. Utan endast för hans barmhärtighets skull. Det var ju olyckan med gamla förbundets gudsfolk, att det var denna tro som de till större delen förlorade. Och fastän Gud gång på gång återigen stod där, bildligt talat med uträckta armar, och de fick nåden och barmhärtigheten och löftena sig tillsagda igen och igen, så blev de allt hårdare och förtröstade istället bara på sig själva. Gud ville ju dyrka så att de av honom tog emot hans välgärningar, och bara för att han är så god, bara för hans barmhärtighets skull. Om ni tänker lite grann på Gamla testamentets historia, så ser ni att det förhåller sig på det här viset. Kan ni tänka tillbaka redan till de första människorna, när Gud har skapat en fullkomligt god värld och innan synden har kommit in i världen? Vad är det som möter då människorna? Jo, Guds oändligt stora godhet och barmhärtighet. Hur god han är mot människorna. Hur han på allt sätt ger dem allt gott och hjälp. Och synden, det allvarliga med den är ju att man trots Guds stora nåd och godhet ändå vänder honom ryggen. Satan lyckades att vända människans blick från Guds godhet och istället tänka, Gud är lite sniken, han unnar oss inte allt. Och så lyssnar man istället på förföraren och förförelsen. Och sen människan har blivit förförd, ja, då möter man återigen Guds barmhärtighet. Gud som nu hade kunnat straffa människan med den eviga döden omedelbart. Han gör det inte, utan han vill hjälpa den olyckliga människan. Han söker upp henne. Han vill få henne att förstå vad hon har gjort. Han ställer frågor så att hon ska inse vad synd är för någonting. Och att hon är behäftad av denna dödliga skada. Och han hjälper människan, han kläder dem och framförallt han lovar en evig salighet, en räddning genom kvinnans säd som ska komma och krossa ormens huvud. Och så förnyar han gång på gång detta löfte och ger det konkretare och tydligare innehåll vart efter. Så att man senare inte bara får veta att frälsaren ska födas inom människosläktet och av en kvinna, utan också genom vilken släkt. Man får veta att det ska vara genom Abrahams släkt. Och så småningom får man veta att av Abrahams många förgreningar så är det bara genom Isaks släkt. Och av Isaks avkomlingar så är det bara genom Jakob. Och av Jakobs 12 söner så är det bara genom Juda. Och av Judas många förgreningar och många släkter så är det bara genom Isais stam. Och därmed genom David. Och så blir det konkretare och konkretare. Och så får man veta att han ska födas i Davids stad Betlehem. Och man får veta vad det innebär när denne föds. Han ger friden. Och han har det eviga riket. Det man förlorade då när man föll i synd. Och vi kan se vad resultatet blir i gamla förbundets tid när man tror detta löfte. När man tar fasta på Guds välgärningar. När man dyrkar honom på grund av att han är så god. Vad blir resultatet? Blir det sämre än under nya förbundets tid? Är det så att det troende i gamla testamentet har en sämre bekännelse? Bekänner otydligare än vad vi kan göra nu under nya förbundets tid? Det kan vi inte säga om vi läser till exempel psalmernas bok, Saltaren. Där vi möter den troende och först och främst David. Hans förtröstan, den bygger uteslutande på Guds godhet, Guds nåd, Guds barmhärtighet. Något annat hopp för människan finns inte en Guds godhet, nåd och barmhärtighet. Ja, men kanske någon nu invänder, och det är ett ställe, om jag hittar det som bekännelseskrifterna tar upp. Är det ändå inte så att de troende i gamla testamentets tid har en grundare syndakännedom än de troende i nya förbundets tid? Är det inte så att de nu och då tror att de är ostraffliga och rättfärdiga? Är det inte så att de ibland säger, Herre, se till min rättfärdighet och min ostrafflighet? Eller hur ska vi annars förstå de så kallade oskuldsalmerna i Saltaren i Gamla testamentet? Jo, så här säger bekännelseskrifterna, och det gäller en aspekt av denna sak. Då David annorstädes prisar sin egen rättfärdighet, talar han där om sitt mellanhavande med dem som förföljer Guds ord, men han talar icke om sin personliga oförvitlighet. När han är i en konflikt med andra människor, när han är förföljd, som han var många gånger, han fick fly för Saul till exempel, då är David rättfärdig i förhållande till Saul. Det vill säga att Saul förföljer honom med orätt. Och David ropar till Gud och påpekar, Herre, du vet ju det, att jag har inte gjort det som jag blir beskylld för. Det Saul angriper mig för, det är osant. Jag är oskyldig till det. Så var det. Men han menar inte att han är oförvitlig och oskyldig gentemot Gud. Att han är syndfri och annorlunda än andra av kvinna född, som ni hörde i det första föredraget här i eftermiddag. Vidare så kan David och till exempel Daniel i Danielsboken också tala om en egen rättfärdighet och helighet såsom en troende människa. Den troende människan kan säga: jag är frikänt, jag är rättfärdig, jag är ren. Det vill säga inte i mig själv och inte i kraft av någonting jag har gjort, utan jag är ren därför att Kristi renhet och rättfärdighet är min renhet och min rättfärdighet. Vi brukar ibland, som ni vet, polemisera emot dem som missförstår ordet rättfärdiggöra. De som inte förstår att ordet rättfärdiggöra egentligen betyder frikänna, förklara rättfärdig. Vi polemiserar emot dem som menar att ordet rättfärdiggöra betyder att jag göres invärtes mer och mer rättfärdig. Och om det verket lyckas, då blir jag godkänt. Det är ju ett missförstånd. Ordet är ett juridiskt ord som betyder frikänna, förklara rättfärdig. Det vill säga att Kristi rättfärdighet, renhet och helighet tillräknas mig. Varför? Därför att jag har visat mig duktig. Nej, därför att Kristi såväl görande som lidande lydnad är helt tillfylles. Det är den enda orsaken. Finns ingen annan. Gud är nådig och priset är till fullo givet. Men likväl så är ju, kan man säga, Luther delvis skuld till att vi har idag ordet rättfärdiggöra. Och det förhåller sig nog så att man har använt ordet rättfärdiggöra i alla fall, med risk för att det kan missförstås, som ju har sett, för att betona att det är en verklig rättfärdighet det är frågan om. Det är inte något låtsas tillräknande, så när vi säger att jag räknas för rättfärdig, men det är klart, det är jag ju egentligen inte. Så är det frågan om du är rättfärdig. Men givetvis inte genom dina gärningar och i dig själv. Men den Kristi rättfärdighet som tillräknas dig, den är så verklig och viss att det verkligen kan sägas: du är ren, du är ostrafflig, du är rättfärdig. Så det är inte så att Gud på domens dag säger: jaha, här har jag nu mina rättfärdiga, men det beror ju på det att de är ju egentligen inte rättfärdiga, men jag räknar dem ändå som rättfärdiga. Utan det är så att detta tillräknandet är en verklighet. Och denna verklighet består inte det att det har skett en fullkomlig förvandling i mig, så jag är utan synd. Utan synden bor fortfarande i mig. Men det är ett verkligt tillräknande så att jag verkligen med rätta juridiskt och sant kan konstatera: jag är rättfärdig. Och prisa och lova och tacka Gud för att jag är ren och rättfärdig. Det är ju det som är den stora trösten både i gamla och nya förbundets tid, när man plågas av sin synd och så får höra löftet om Guds godhet och barmhärtighet mot mig för Kristi Messias skull. Jag är alltså ren då. Ja, du är ren. Ja, men jag är väl oren? Ja, du har mycket synd, men för Kristi skull, för löftets skull, så är du verkligen ren, ostrafflig, helig. Och i flera av saltarsalmerna så är det är frågan om, när den troende djärvt kan träda fram och tacka Gud för att han är rättfärdig. Det betyder inte att man har en grundare syndakännedom i Gamla testamentet, utan det betyder att man ger uttryck för den sanna tro. Vi vet ju, och det hörde vi tidigare föredrag, hur många ställen det finns i just Gamla testamentet som klargör syndens verklighet. Syndafördärvet, arvsynden, hur alla människor är besmittade av denna fruktansvärda sjukdom. Ingen av kvinnor föder ren. Alla har syndat. Alla är orena. Ur varje strupe kommer ont. Jag ska ta ett citat till ur bekännelseskrifterna. Och det är ett ganska intressant ställe som jag ska försöka att förklara. Jag ska citera det först. Det är också ur den fjärde artikeln, det stycke 345. Inför världslig rätt och mänsklig dom är rätten och förpliktelsen viss, men barmhärtigheten den är oviss. Men en annan sak är det med Guds dom. Ty här grundar sig barmhärtigheten på ett klart och visst löfte och på en befallning från Gud. Evangeliet i egentlig mening är nämligen det budet, den befallningen, som föreskriver att vi ska tro att Gud för Kristi skull är oss nådig. Lägg märke till att det står inte kan bli oss nådig, möjligen, utan står är oss nådig. Vad stod i det här stället? Jo, när det gäller världslig rätt och mänsklig dom, då är det här med barmhärtighet, det är väldigt ovisst, osäkert. Men när det gäller Guds dom, då är det helt annorlunda. Därför att barmhärtigheten är då inte något osäkert, något lösligt som man kan spekulera över. Kanske att de kommer att vara barmhärtiga. Eller som det står i en dålig psalm, döm mig och Gud med din mildhetsmått. Men det är lite osäkert. Mät mig och Gud med din mildhetsmått. Nej, när barmhärtigheten tas fram i Guds dom, då är det något absolut säkert. Ty den grundar sig på ett klart och visst löfte och på en befallning från Gud. Som du förlitar dig på Guds barmhärtighet, då är det inte detta att du chansar. Ungefär som en muhammedan kan göra. Jag hoppas att Allah är barmhärtig. Då tänker han det. Jag vet ju inte riktigt om mina, att jag faller ner troget och att jag fastar och att jag gör det och detta. Att det räcker riktigt. Men jag hoppas det. Han liksom chansar eller hoppas på Allahs barmhärtighet. Det gör också katoliken. Han hoppas på Guds barmhärtighet. Men här, de flesta vet ju detta, att det kommer inte att räcka fullt ut. Utan man får ganska många tusen eller miljoner år i skärselden. En tid som de efterlevande kan försöka att förkorta dessutom, om de är duktiga. Men för en som känner den bibliska tron, så är det inte på det viset med barmhärtigheten. Att han chansar och tänker, ja, kanske att jag får ett nådigt domsutslag. Jag hoppas att domaren är barmhärtig. Utan han är barmhärtig. Och han fäller en rättvis dom. Och det är till och med Guds befallning att jag ska tro på hans barmhärtighet. Och jag gör Gud en otjänst, jag till en lögnare. När jag tänker, nah, han är nog inte barmhärtig mot mig. Han är mig nog icke nådig. Vad gör jag då? Ja, jag förkastar Gud. Jag förkastar hans ord. Och jag förkastar lösepenningen. Jag menar att den var inte tillfyllest, så att Gud nu på rättvisa grunder kan vara mig nådig. Så vill jag anknyta till en ytterligare sak innan vi slutar den här första lektionen om tron i gamla och nya testamentet. Och det är detta att man måste noga kunna skilja mellan skriftens två huvuddelar, som är lagen och löftena. Lagen och löftena, eller ett vanligare namn, lagen och evangeliet. Man måste noga kunna se när skriften talar lagen och när det är frågan om löftena. Så här heter det i bekännelseskrifterna: hela skriften bör uppdelas i dessa två huvuddelar, lagen och löftena. M framställer skriften lagen, N meddelar den löftet om Kristus. I det att antingen där utlovas att Kristus skall komma, och för hans skull löftet om syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse och evigt liv gives. Det är ju gamla förbundets tid. Eller Kristus själv sedan han kommit i evangeliet lovar oss syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen och det eviga livet. Om man nu blandar samman detta med lagen och löftena, då skapas ju den största förvirring. Lagens uppgift, den är ju att tillstoppa vår mun. I lagen, där ges inget löfte annat än detta: den som fullkomligt uppfyller allt, han får leva. Men det löftet ger mig inget liv. För hur jag än kämpar och trälar för att det löftet ska bli en verklighet med mig, så lyckas jag inte. Det går inte. Det lagens löfte ger mig inget liv, utan det dödar mig. Det bringar mig till en kamp som bara leder till förtvivlan. Och det kommer att uppenbara min stora synd. Men evangeliet, eller det som här kallas för löftena, det ger liv. Och endast det ger liv åt den slagne och fördömde, av lagens slagne och fördömde. Så ofta som man talar om barmhärtigheten, heter det vidare, bör man tillfoga tron på löftet. Det är det som är den stora skillnaden mellan till exempel muhammedansk tro och kristen tro. I den muhammedanska tron spelar barmhärtigheten en ganska stor roll. Och man betonar ofta att Allah är barmhärtig. Men man talar om en barmhärtighet utan att man har något löfte. Utan löftet. Löftet om att en annan, en medlare, en ställföreträdare ska ta bort synden och skaffa åt mig en evig rättfärdighet. Bekännelseskrifterna betonar: så ofta som man talar om barmhärtigheten bör man tillfoga tron på löftet. Och denna tro föder ett visst hopp, är medan den förlitar sig på Guds ord och befallning. Och slutligen ett citat till. Det var på samma sätt i Israel. Största delen av folket menade sig genom sina egna gärningar kunna förtjäna syndernas förlåtelse och hopade därför offer och gudstjänster. Men profeterna förkastade denna mening och lärde trons rättfärdighet. När det står det var på samma sätt, så syftar man på förhållandet i den katolska kyrkan. Där man hopar massa stadgar som man måste iaktta som nödvändiga för att kunna hoppas på nåd och förlåtelse. Då säger man, samma misstag gjorde man i Israel. Det var på samma sätt i Israel. Största delen av folket menade sig genom sina egna gärningar kunna förtjäna syndernas förlåtelse och hopade därför offer och gudstjänster. Men profeterna förkastade denna mening och lärde trons rättfärdighet. Detta gör ju profeterna så skarpt att en del har missförstått texterna och sagt: profeterna hade ingen kännedom om Mose lag. När till exempel Jeremia kritiserar offren, så verkar det som om Jeremia inte alls hade förstått Moseböckerna eller kände till dem. Eller när Jesaja i första kapitlet också kritiserar offren och säger Gud vill inte ha dessa offer. Sluta upp med det. Så verkar det ju som om profeten går emot Gud själv, som genom Mose har sagt att man ska offra. Men det är ett missförstånd. Offren skulle ju frambäras i tacksägelse över Guds nådiga välgärningar. De skulle inte frambäras för att Gud skulle bli nådig, utan de skulle frambäras i tro, i tacksamhet över Guds välgärningar. Om man offrar för att därigenom söka blidka Gud, då är det vederstyggligheter. Då ska man sluta upp med att offra. Jag vill inte ha era offer. Ta bort ifrån mig era brännoffer och spisoffer. Eller profeten Amos, jag gitter inte höra på ert saltarspel. Det här förstod inte folket, utan de offrade ännu flitigare. Och om man till och med offrade mer än vad Gud hade befallt, så trodde man att nu då var det ännu bättre. Nej, offer som sker i otro, det är ju bara synd och styggelse. Och så är det också nya förbundets tid. Vi offrar inte brännoffer och spisoffer, men om vi gör lagens gärningar, men vi gör det i otro. Vi deklarerar helt korrekt, vi sköter oss på alla möjliga sätt, så är likväl dessa borgerligt sett rättfärdiga handlingar som är till gagn och nytta i samhället, och Gud vill att man ska sköta sig på det sättet, ändå inte välbehagliga för Gud när de gör sig otro. Utan endast gärningar som görs i tro, i tacksamhet över Guds barmhärtighet, över löftets absoluta sanning, över att Gud är mig nådig för Kristi skull alena. Endast sådana gärningar är Gud välbehagliga. Och dessa gärningar är välbehagliga även när de är smutsiga och ofullkomliga, som de alltid är hos oss. De är nämligen välbehagliga i kraft av Kristi verk, det som jag förlitar mig på. Men när nu detta är sagt, så ska vi i nästa lektion ta nästa stora fråga. Vad ska vi då göra med alla de här stadgarna i gamla förbundets tid? Är vi alltjämt bundna vid dem? Eller vad menar vi med när vi säger att det är samma tro i gamla och nya förbundets tid? Är det då inga skillnader? Ja, det är det som nästa lektion ska handla om.